Håret klibbar mot din heta panna. Lakanen har snott ihop sig under dig. Tydligen är det morgon, för några ljusstrimmor letar sig in mellan de neddragna persiennerna. Men att gå upp och äta frukost är helt otänkbart. Gallan bränner i halsen och du sträcker dig efter förpackningen på nattduksbordet. Trycker ut ännu en värktablett från kartan. Pressar sen åter händerna mot din mage. Det började göra ont för flera månader sedan. Till en början var smärtan svagt molande, men det blev värre. De senaste veckorna har du mått illa och tappat i vikt. Och nu gör det så ont att du knappt kan tänka. Du överväger att ringa vårdcentralen igen, men vet att det egentligen är lönlöst.
Vi har för närvarande inga lediga tider. Var vänlig återkom eller vänd dig till en akutmottagning om det är bråttom.
Illamåendet stegrar plötsligt. Du häver dig upp och stapplar dubbelvikt mot badrummet. Maginnehållet har en konstig mörkröd färg. Du känner en metallisk smak i munnen. Tittar i spegeln och möts av ett utmärglat ansikte med mörka ringar under blodsprängda ögon. ...30 minuter senare släpper taxin av dig utanför entrén till Sahlgrenskas akutmottagning. I väntrummet sitter och ligger folk på golvet. Inte ens de extra insatta stolarna räcker till. En kvinna trycker en blodig handduk mot pannan, och en äldre, till synes livlös man, har sjunkit ner bredvid en papperskorg. Det luktar desinfektionsmedel och spya. Du hittar ett tomt hörn, kurar ihop dig och förbereder dig på att vänta. Timmarna går.
Hallå.
En man tappar tålamodet.
Hallå, hur länge ska jag behöva vänta här egentligen?
Och börjar hysteriskt banka på den stängda dörren som skiljer väntrummet från akutvårdsenheten.
Det har gått 15 timmar nu. Pappa håller på att dö. Ska jag sparka in dörren eller?
Du lyckas slumra till ett tag, trots tumultet. Men vaknar med ett ryck. En ny våg av intensivt illamående sköljer över dig. Du kommer på fötter och störtar mot toaletten. Du kräks igen. Mer blod. Samtidigt genomborras magen av en så skarp smärta att rummet kantrar och kakelplattorna på golvet flyter ihop till en suddig massa. Du hinner trycka på den röda larmknappen bredvid handfatet innan det svartnar framför ögonen.
Vi gör ett program om vår tids stora ödesfrågor. Sveriges sjukvård är i kris. Köerna är långa, vårdplatserna är för få och patientsäkerheten är hotad. Samtidigt som vi blir allt fler och allt äldre. Vad händer om en av samhällets grundpelare kollapsar? Du lyssnar på P3 Dystopia.
Du springer genom korridoren med hjärtstartaren fastklämd under armen. Sängarna som står uppställda längs väggarna försämrar framkomligheten och du måste väja för flera vikarier som är på väg i motsatt riktning. Några patienter ropar från sängarna när du passerar dem. Det kom precis ett larm från toaletten i väntrummet, men det får någon annan ta. Du har siktet inställt på en man som verkar ha slutat andas. Om det är ett hjärtstopp så minskar hans chans att överleva med 10% för varje minut som går. Du kommer fram till sängen och känner genast igen mannens ansikte. Han har varit här på akuten i en vecka och borde egentligen ha lagts in på kardiologen direkt. Men de har redan fler patienter än vad de kan hantera. Du trycker fingrarna mot mannens handled och letar efter pulsen. Men hittar ingen. Känner hur ditt egna hjärta börjar banka snabbare. Fram med saxen, klippa upp skjortan, sätta fast elektroderna, vänta på analys.
Analyserar hjärtrytmen.
Maskinen rekommenderar defibrillering.
Chock rekommenderas.
Du trycker på knappen som skickar en strömstöt till mannens hjärta. Och påbörjar sedan hjärt- och lungräddning. ...45 minuter senare sitter du vid skrivbordet och trummar otåligt med foten medan datorsystemet långsamt startar upp. Du borde egentligen njuta av den ofrivilliga pausen. Ditt skift började vid 6 i morse. Nu närmar sig klockan 8 på kvällen och du har varken hunnit vila eller äta på hela dagen. Men det är omöjligt att slappna av när du vet att 85 patienter behöver din hjälp. Trots att du tog sjuksköterskeexamen för bara 2 år sedan, hör du till de mer erfarna på mottagningen. Men det här kan inte vänta längre. Ett viktigt läkemedel har tagit slut och du måste beställa mer. Bokstäverna på skärmen blir plötsligt suddiga. Det känns som att något trycker mot bröstet. Du tänker på den hjärtsjuke mannen. Hur hans hjärta vaknade till och slog ett sista slag innan det åter blev helt stilla. Han var bara 62 år. Men du får inte bryta ihop. Måste fortsätta. För patienternas skull. Din larmtelefon ringer plötsligt. Det är en av undersköterskorna.
Vi behöver förstärkning till väntrummet. En kvinna har hittats på toaletten. Hon saknar puls.
Man måste nästan ha levt under en sten de senaste åren för att ha missat att något inte riktigt stämmer i svensk sjukvård. Ibland känns det som att orden "patientsäkerheten är hotad" har gått som på repeat på nyheterna.
Trycket på barn- och vuxenakuten på SÄS i Borås är så hårt att patienter tvingas att ligga i korridorerna.
Personalen på flera arbetsplatser på SUS, däribland BB Lund och barnakuten i Malmö, är stressad. Och deras
vårdsituationen i Norrbotten har varit pressad under våren. Bristen på vårdplatser och vårdpersonal i regionen har gjort att läget beskrivits som...
Läget är ansträngt på Helsingborgs lasarett. Nu vill därför Kristdemokraterna...
Personalbrist. Nu slår läkarna larm om att patientsäkerheten är hotad.
I januari 2022 så inledde IVO, alltså Inspektionen för vård och omsorg, en nationell tillsyn av den svenska sjukvården.
I ett år har IVO granskat 27 av landets sjukhus för att se om väntetiderna på akuten är acceptabla.
27 utvalda sjukhus runt om i landet granskades och tidigare i år så presenterades resultatet.
Det finns tillfällen när inte ens den mest grundläggande omsorgen hinns med inne på sjukhusen.
IVO kritiserar alla granskade sjukhus för bristande patientsäkerhet.
Alltså alla?
Samtliga 27 sjukhus.
Det är allt ifrån att patienter blir liggande i korridorer uppemot flera dygn. Man får inte mat, man får inte dryck, man får inte hjälp att gå på toaletten.
Det här är Sofia Wallström, generaldirektör på IVO.
På vissa sjukhus så har man utrustat patienterna med grytlock för att de ska kunna larma på personal. På andra sjukhus har man använt bjällror.
Och ytterst sker också det allra värsta. att patienter dör i onödan på akuten.
I ett fall så ligger en patient i en korridor och får hjärtstillestånd.
I IVOs granskning har man hittat flera exempel på det här.
Personalen uppmärksammar det, ska fram med en hjärtstartare, men man kommer helt enkelt inte fram till patienten därför att korridoren är belamrad med andra patienter och sängar, så man hinner inte fram och patienten dör.
Och enligt Sofia Wallström mynnar allt det här ut i att svensk sjukvård idag inte klarar av en av sina grundläggande uppgifter.
Det läget som är nu är tillräckligt allvarligt för att konstatera att den lagstiftning vi har om en god och jämlik och patientsäker vård, den efterlevs inte.
I det här programmet ska vi undersöka varför sjukvården har så stora problem i en resursstark välfärdsstat som Sverige. Vad beror vårdplatsbristen på? Vem prioriteras i vårdkön? Och hur ska sjukvården kunna ta hand om en befolkning som blir allt äldre och allt sjukare?
Det finns någonting djupt paradoxalt med svensk sjukvård och hälsa. Vi svenskar är med internationella mått mätt ett av de friskaste folken i världen. Vår specialistsjukvård är välutvecklad. Sverige är ett jämförelsevis bra land att föda barn i och cancervården hör till världens bästa.
Men samtidigt är det alltså många patienter på våra akutmottagningar som inte får en säng, mat och ibland inte ens vatten när de söker vård.
Och just akutmottagningarna är på ett sätt sjukvårdens febertermometer. Om någon del av primärvården eller slutenvården är sjuk, då kommer det påverka trycket på akuten. För om det är långa köer till vårdcentralerna ökar antalet patienter som istället söker sig till akuten.
Och om det är fullt på sjukhusets övriga vårdavdelningar, alltså i det som kallas slutenvård, så blir patienter som egentligen hade behövt skrivas in där kvar på akuten istället.
Men vi ska, precis som vi brukar i Petri Dystopia, göra en liten avstickare bakåt i historien. Hur hamnade vi egentligen i ett läge där vi både har en vårdkris och en vård i absoluta världsklass?
Backar man väldigt långt tillbaka i tiden så fanns ju egentligen ingen medicinsk vetenskap överhuvudtaget. Och blev man sjuk fick man liksom förlita sig på kvacksalvar eller kloka gummor eller kanske en präst som hade snappat upp lite medicin under sin studietid så där vid universitetet.
Jonathan Wistrand är forskare vid enheten för medicinens historia vid Lunds universitet.
När den medicinska vetenskapen tar form, och det gör den någon gång runt 1800-talets senare hälft, 1860-70-80, där någonstans görs många stora upptäckter. Och så småningom ännu fler med antiseptiken, bakteriologin, röntgenteknologin, anestesin.
I intend to inject a 2% cocaine solution directly into Mr. Gentile's spinal canal. Low enough not to affect the heart and lungs. High enough to dull everything below.
På 1800-talet så sker något av en medicinsk revolution. Man överger humoralpatologin, alltså teorin att kroppen består av blod, slem, gulgalla och svartgalla, och börjar förstå vikten av god hygien, vaccin och smärtlindring. De gamla hospitalen, som mer liknade förvaring än vårdenheter, de ersätts av mer moderna lasarett.
I en sal på lasarettet, där de vita sängar står.
Sjukvården börjar också demokratiseras. På 1860-talet bildas landstingen, som idag heter regioner, och de får det övergripande ansvaret för sjukvården.
Det sker en väldig teknikutveckling där och kunskapsutveckling kring 1900-talets början. Och det är ju såklart av godo.
Men enligt Jonathan Wistrand så innebär moderniseringen av sjukvården också att synen på patienten börjar förändras.
Det finns också en baksida av det där, och det man redan då börjar höra röster inifrån sjukvården som säger, det är att man i viss mån har förlorat patienten som fullskalig individ ur sikte. Lite grann i och med att man har blivit mer av en vetenskapsman som doktor. Karin Johannesson, som var idéhistoriker i Uppsala, hon uttryckte det som väldigt fint i en av sina böcker, med att med teknikutvecklingen så kom instrument att läggas emellan läkaren och patienten. Och då förändrades också själva relationen mellan läkare och patient.
Fram till slutet på 1960-talet så har vi i Sverige ett väldigt splittrat sjukvårdssystem. Det finns både privata och offentliga delar i vården. Och att vara läkare är ganska slitigt. Man har låg grundlön och man jobbar i ett slags provisionsbaserat system. Patienterna måste själva betala sin vårdkostnad direkt till läkaren och först senare så kan de söka ersättning från Försäkringskassan. Men det här ändras år 1970.
Ska man nämna några av de kanske mest betydande reformerna så skulle jag vilja nämna det som kallas för sjukronorsreformen. Det var en reform som infördes av dåvarande socialminister eller drevs igenom av dåvarande socialministern Sven Aspling 1970. Och det innebar att man införde en enhetstaxa.
Poängen med den här reformen var att göra vården mer jämlik. Patienten får nu betala 7 kronor per besök i offentlig öppenvård, alltså ungefär 70 kronor i dagens penningvärde. Och den avgiften gäller alla, oavsett vilken typ av vård.
Och det här är början på en tid i svensk historia när sjukvården blir synonymt med offentlig sektor. Läkarnas lön betalas inte längre direkt av patienterna utan av landstingen genom skattepengar. De får också reglerad arbetstid och blir i princip offentligt anställda.
Igår avgjordes de långa förhandlingarna om ett nytt lönesystem för sjukhusläkare och provinsialläkare. Och vi tänkte att ni skulle få ställa frågor som rör läkarlöner.
Vården finansieras genom att sjukhusen får en summa pengar av staten och direktiv om hur de här pengarna ska användas. Svensk vård har hög internationell status och vi hyllas för de här idealen om jämlikhet och välfärd som genomsyrar sjukvården.
Men det är inte som att allt funkar perfekt. Redan under 70-talet började pratas om en vårdkris.
Inte minst så började krisa på det ekonomiska planet. Den offentliga sektorns utgifter skenar och man har dålig koll på hur resurserna inom vården faktiskt utnyttjas.
Det finns två utgångspunkter i den här diskussionen som jag tror vi är överens om.
Här har vi Bengt Westerberg, dåvarande partiledare för Folkpartiet i Ekot 1985.
Det ena är att man ska ha en rättvis sjukvård över hela landet. Och det andra är att man ska ha en fri etableringsrätt för läkare och för sjukgymnaster. Det vill säga man ska ha möjlighet till enskilda alternativ. Och är vi överens om de två utgångspunkterna, då ska vi också kunna forma en gemensam politik.
Bengt Westerberg fick också frågor om den ekonomiska politiken och var någonstans besparingar blir nödvändiga vid ett borgerligt maktövertagande.
Enligt min uppfattning, eller enligt vår uppfattning, så ska man dra ner på de offentliga utgifterna.
Det var långa köer, man hade ingen valfrihet som medborgare, det var operationssalar som inte utnyttjades fullt ut.
Det här är Anders Arnell. Han är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet och har ägnat drygt 30 år åt att forska om sjukvårdens styrning. Som doktorand på 80-talet så märker han hur den allmänna attityden till offentlig sektor börjar förändras.
Det var ju ganska mycket kritik mot det slutet av 80-talet. Monopol var fult, konkurrens var bra. Nyliberalism som föddes under den här tiden. Och med det är också ett väldigt tryck och väldigt kritik mot landstingen.
Och i början av 90-talet sker något som radikalt kommer förändra hur vi ser på offentligt styrd vård.
Ingenting hjälpte och den 19 november fick Riksbanken kapitulera och den svenska kronan lämnades att flyta fritt vind för våg.
På mindre än en vecka tömdes nästan hela den svenska valutareserven. 160 miljarder försvann ut ur landet.
Den ekonomiska krisen gör att samhället behöver spara pengar. Fort.
Och i den här pressen så reformerade man sina styrsystem.
Bland annat så för man över äldrevården från sjukhusen till kommunerna för att få loss fler vårdplatser till akutsjukvården. Dessutom öppnar man upp för privata vårdgivare igen.
Och så ändrar svenska politiker helt den ekonomiska styrningen av vården genom en rad reformer som i efterhand fått namnet
New Public Management.
New Public Management, det har vi ju pratat om tidigare i Dystopia i bland annat avsnittet Algoritmerna och mätandets tyranni. Och om man ska sammanfatta det lite kort så är det helt enkelt en rad teorier och idéer från näringslivet som man helt enkelt applicerade på offentlig sektor i början av 90-talet för att få den offentliga sektorn att bli mer marknadslik.
Men det tog inte lång tid innan det här systemet fick omfattande kritik. Vi har journalisten Marcej Zaremba som granskar New Public Management i en intervju med P1 Morgon från 2013.
Om man ska sammanfatta väldigt enkelt så kan man säga att
de här verksamheterna blir påtvingade ett marknadstänkande som de ska bete sig som företag. Så att man delar upp en verksamhet i små resultatenheter som ska sedan skicka fakturor till varandra. Det är ungefär som om ljusteknikern här på radio och du skulle utväxla fakturor. Ni skulle vara varsin resultatenhet.
I det nya ersättningssystemet för vården slutade man med fasta budgetar. Vårdcentraler och sjukhus skulle nu få ersättning för satta diagnoser, enskilda läkarbesök och ingrepp. Ersättningen skedde efter prislistor, bestämda av landstingsbyråkrater.
Men de här prislistorna skapade i vissa fall ganska märkliga incitament för vårdpersonalen. Som att skriva ut och återinlägga patienter för att det blev lönsamt med fler besökstillfällen snarare än att lägga mer tid och kraft på varje enskilt möte med patienterna.
I några fall kunde till och med de här prislistorna innehålla rena luckor. På en sån här prislista kan det till exempel stå A610, läkarbesök vid traumatisk hjärnskada. Och så hur mycket pengar man får för det. Men vissa oförutsedda saker som händer inom vården står ju inte uttryckligen nedskrivet.
Som cancerpatienten herr B, som Marcej Zaremba skrev om 2013. Han blev behandlad med psykofarmak efter en operation och började må dåligt. Men psykiatrikerna, som fanns bara en korridorslängd bort och som kunde ha undersökt och gett herr B rätt behandling, de hade inget intresse av att hjälpa till. Det saknades nämligen en produktkod för att behandla en patient inlagd på en annan avdelning. Herr B dog, inte av sin cancer utan av felmedicinering.
I det här fallet så var det en prislista som gjorde att det var helt olönsamt för en viss grupp av läkare att rycka ut när den här patienten behövde deras hjälp, i det här fallet psykiatrikerna. Och det har jag ju sett på så många andra ställen, att patienten blir lidande därför att de i någon slags prislista framstår som minusposter. Så att om man ska sammanfatta hela systemet i en mening, det är att man har skapat olönsamma patienter inom den svenska sjukvården.
Och förutom att en del patienter i värsta fall kunde ses som olönsamma, ledde systemet också till att vårdpersonalen nu fick otroligt mycket mer pappersarbete. För att få ersättning skulle man ju dokumentera de olika ingreppen på en mycket mer detaljerad nivå än tidigare.
All den här kritiken som vi har tagit upp, den bidrog till att många regioner slutade använda systemet med prislistor. Men sedan dess har man prövat en hel drös nya styrsystem för att bättre kunna prissätta vården och genom mätningar öka kvaliteten. Värdebaserad styrning, tillitsbaserad styrning.
Man ska väl liksom vara cyniska. Reformer är som vackrast när de inte har införts. När man börjar införa dem, då märker man att det här var inte så lätt. Det här var problematiskt. Och då börjar kritiken växa. Och i och med det så börjar man också leta efter något nytt.
Men trots att man har gått över till fasta budgetar och försökt lämna den del av New Public Management som fått mest bizarra konsekvenser, så har inte kraven på dokumentation minskat. Snarare tvärtom.
Vi har gått från liksom ett system där vi utgick från att tjänstemän på varje nivå i en organisation, både liksom inom polisen och inom vården och liksom inom, liksom på en myndighet, förväntades göra sitt bästa, till att skapa ett system där vi behöver kontrollera vad varje enskild medarbetare gör.
Det här är Hanne Kjöller, journalist och sjuksköterska.
Och det har ju då skapat den här bizarra byråkratiska överbyggnaden.
Den här situationen har inte gjorts bättre av att många administrativa tjänster inom vården försvann under 90-talskrisens nedskärningspolitik. Och nu med digitaliseringen hade man kunnat tro att det skulle gjort dokumentationen på våra sjukhus smidigare.
Och till viss del har det faktiskt blivit så.
Till exempel gör digitaliseringen idag att man har en bättre översikt över patientens sjukdomshistoria. Men samtidigt medför de digitala verktygen en rad tidskrävande moment. Som att personal numera måste identifiera sig med ett personligt kort varje gång de ska logga in på datorn.
När jag drog ut kortet och satte in det igen, då tog det 2 minuter för datorn att ladda alla program.
Ranni Toll är läkare på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Och det gör det fortfarande om jag skulle dra ut det varje gång. Innan dess då hade jag en 4-siffrig kod jag knappade och vips hade jag all data. Kortet ska vi ta med oss varje gång jag lämnar stolen. Och om jag lämnar den 40-50 gånger per arbetspass, så kan du gissa hur många minuter det blir.
Och ökad dokumentation inom sjukvården är inte unikt för Sverige. Hanne Kjöller jobbar numera på hjärtavdelningen på Rikshospitalet i Köpenhamn. Och där upplever hon att dokumentationen kan sätta hela den mellanmänskliga kontakten mellan vårdpersonal och patienter ur spel.
Vi är en högspecialiserad vård med riksintag och vi får in folk liksom influgna från Grönland och från Färöarna och Bornholm.
En stor del av patienterna på Hannes avdelning kommer in med hjärtinfarkt.
De har liksom sett döden i vitögat. Det är ett allvarligt tillstånd som ofta behandlas framgångsrikt numera och ganska snabbt. Men många gråter, många är skiträdda. Det är liksom jättemycket känslor som är i svung där.
Hjärtinfarktspatienterna vårdas på Rikshospitalet i 12-24 timmar. Och om allt gått bra får de sedan åka hem tillbaka till sina hemsjukhus.
Då är det så att de kommer ut därifrån. Bröstsmärtan är borta, men de är så helt skärrade. Vad fan var det som hände? Vad händer nu? Och vad händer imorgon? Det är liksom som att ha varit med om en drunkning eller en svår trafikolycka. Det är så här, jag hade kunnat dö.
Hennes instinkt som sjuksköterska och medmänniska är såklart att trösta och stötta i den här situationen. Men istället så är hon tvungen att gå igenom en digital manual där frågor om allt från patientens sexualitet till toalettvanor ska besvaras.
Då finner jag det liksom rent provocerande att det finns någon som har bestämt hur jag ska använda min arbetsdag eller min arbetstid med de som kanske gråter. Där kanske barnen gråter, där frun gråter, där de säger jag är rädda nu. Jag förstår att jag inte kan gå ut i skogen nu efteråt, för jag kan när som helst trilla ner död. Det finns någon som har bestämt att jag ska fråga om deras avföringsvanor. Eller om de har hörapparat, eller om de ser eller ordentligt och så. Och jag känner så här att det där är mitt jobb, att bedöma vad de behöver där och då. Och sen så ska jag, finns det en ruta som heter psykiskt också. Och där ska jag fylla i om patienten har en relevant sjukdomsinsikt. Och det tycker jag nästan är, alltså det är så integritetskränkande och övermaga. Att jag, precis när patienten kommer ut från det här operationsbordet, så ska jag säga så här, ja, jag tycker att du har reagerat helt adekvat. Vem är jag att säga det?
Hanne Kjöller arbetade fram till höstas på SÖS-akuten i Stockholm. Hon upplever att dokumentationen i Sverige är av en lite annan karaktär än i Danmark. Här, säger hon, är man tvungen att mäta vissa fysiologiska funktioner på alla patienter, oavsett om de är relevanta för just den här vårdsituationen eller inte. Man ska till exempel mäta andningsfrekvens, kroppstemperatur, blodtryck, puls.
Eller man kan tycka att gud, patienten har så himla lågt blodtryck så att jag vill faktiskt följa det här var tionde minut. Då kan det finnas sådana system som gör att tar du inte hela raddan av alltihopa, till exempel temperatur, så kan du inte mata in blodtrycket. Så att, liksom det som är min sjuksköterskeuppgift att förstå, det här blodtrycket är väldigt alarmerande givet de här omständigheterna, att patienten är så här gammal och det här har hänt och det här är symptomen. Men däremot vilken andningsfrekvens patienten har, det är helt ointressant i det här fallet.
Vårdpersonalen måste förhålla sig till maskinernas bedömningar trots att de ibland strider mot deras eget omdöme.
Algoritmerna tar ju ingen hänsyn till liksom patientens tillstånd. Så har du en hysterisk tjej som kommer in klockan vid midnatt och som liksom sitter och hyperventilerar så här och har en jättefin saturation och har jättefint blodtryck och har liksom jättefint allting och vi kan liksom se att men det här är en tjej som är psykiskt orolig för någonting, pojkvännen har gjort slut eller vad det nu är och hon är full dessutom. Så det spelar liksom ingen roll att hon har en andningsfrekvens på 40. Det fattar ju inte maskinen, utan den ordinerar ju då till mig att jag ska liksom kontakta läkare och få en viss prioriteringsfärg på akuten. Så hon kan ju liksom bli orange eller kanske till och med röd, vilket innebär att jag ska hämta läkare på en gång. Så att maskinen säger åt mig vad jag ska göra.
Hon får inte dra den slutsatsen själv. Och så är det även i Danmark, enligt Hanne Kjöller.
Där kommer det upp en röd varningsskylt, en varningsskylt. Och där kan det stå så här, tillkalla läkare, kontakta ansvarig sjuksköterska, eller, och så är det så här fem alternativ. Och då brukar jag trycka i där, kontakta ansvarig sjuksköterska, som är jag själv då liksom. För jag bara tycker, idiot, berätta inte för mig vad jag ska göra, det fattar jag själv.
En del dokumentation är såklart nödvändig för att vården ska fungera. Det svenska vård- och omsorgssystemet är fragmentariserat och patienter med komplexa sjukdomsbilder hanteras av flera olika vårdenheter. Man kanske till exempel är i behov av diabetesvård, fysioterapi och äldrevård samtidigt. När tre olika enheter ska samordna vården av en patient så är det ju jätteviktigt att all relevant information finns i patientjournalen så att äldrevården inte missar att ge den medicin som diabetesmottagningen har ordinerat.
Men för att det här ska funka på ett smidigt sätt så krävs det ju användarvänliga IT-system. Och det krävs också IT-system som är kompatibla med varandra om olika vårdenheter och olika regioner har olika system. Och dessutom så krävs det att det inte tar 2 minuter att starta upp mellan varje inloggning.
Det är väl just den här digitala frustrationen som ju finns på flera håll. System som inte är användarvänliga, där man måste logga ut och in ur olika system. Den tror jag dränerar medarbetare på en del utvecklingskraft och kraft som man skulle kunna ägna åt annat.
Och utöver den nödvändiga dokumentationen så ska det alltså göras en massa extra kontroller som inte är direkt kopplade till patientens sjukvård.
Nu har vi ju mest pratat om akuten, men det här gäller inte minst inom primärvården där sjuksköterskor och läkare lägger över 40% av sin arbetstid på administration.
Vi hinner ju inte med allt. Det är därför vi sitter kvar långt efter arbetstidens slut, för att hinna städa upp allt som man inte hunnit med.
Allmänläkaren Mårten Svensson berättar för P4 Västernorrland att han nu är ensam specialist i allmänmedicin på vårdcentralen i Sollefteå eftersom flera av hans tidigare kollegor blivit utbrända.
Jag har ju kollegor som har varit utbrända och sjukskrivna. Jag har kollegor som har varit på landstingshälsan och som har problem med sömnen och så vidare. Va? Jag har kollegor som jag kan säga har legat vid utmattningens gräns.
Det kan nog finnas en farhåga hos många läkarstudenter att vårdcentral innebär mycket pappersarbete, sitta och skriva mycket intyg, och det är kanske inte det som lockar.
Här intervjuas läkarstudenter i SVT 2022. SVTs enkät som skickades ut till 1400 studenter på läkarprogrammet visar att endast 5% är säkra på att de vill jobba som allmänläkare i primärvården. Att så få är sugna på att jobba på vårdcentral är en anledning till att det är en brist på allmänläkare i Sverige. Och den dåliga återväxten sätter såklart större press på de läkare som redan jobbar i primärvården. De är för få, de tar emot fler kroniskt sjuka och multisjuka patienter än tidigare, och de har väldigt mycket pappersarbete och administration att hantera.
Ja, vi mår ju jättedåligt. Många av oss mår ju psykiskt dåligt och funderar ju på andra yrkesval förstås.
Innan vi fortsätter kanske vi bara snabbt återigen ska konstatera att extra kontroller och dokumentation inte är av ondo i sig. Alltså det handlar ju någonstans om att garantera patientsäkerheten.
Alltså jag kan verkligen se hur vart och ett utav de här olika systemen har satts in av en anledning. Någon patient har varit illa för att man har missat att testa någonting vid något tillfälle. Ja, men då sätter vi en regel att vi måste testa det. Man har hittat en faktor som är väldigt viktig att ha koll på för folkhälsan. Men då sätter vi in att vi måste mäta den. Och det här handlar ju från början om att försöka göra vården bättre. Men problemet är ju att alla de här välvilliga, välmenande grejerna staplas på varandra och att summan av dem blir helt enorm.
Och en annan grej som dokumentationen egentligen från början kan vara bra för, det är att hålla reda på vad våra skattepengar går till, alltså hur de används inom vården, och inte minst som ett sätt att kunna peka ut brister i sjukvården.
Förhoppningen är väl att liksom dokumentation ska leda till en bättre kvalitet, men det innebär ju i så fall att man måste ha tid att analysera dokumentationen och göra någonting av den, och det kan jag ju tycka, och det har man gjort också studier på, att det hinner man liksom inte med. Och då blir det ju ingen nytta med att registrera de här sakerna heller.
Och det bekräftar också delvis den misstanke som Hanne Kjöller bär på. Det vill säga att mycket av det hon tvingas skriva in i patientjournaler försvinner i ett
stort svart hål.
Hade kraven på dokumentation bara orsakat ett förvisso bisarrt men också tragikomiskt Sisyfos inhämtande av data, så hade man kanske kunnat skratta åt det. Problemet är att det här bidrar till det största problemet som vi har i svensk vård idag. Dålig arbetsmiljö och personalbrist.
Det är bristen på sjuksköterskor som är den främsta orsaken till att det nästan aldrig finns tillräckligt med vårdplatser på Blekinge sjukhuset. Något som Inspektionen för
vård... P4 Gotland har pratat med en rad sjuksköterskor som sagt upp sig eller som funderar på att göra det. Som tröttnat på vad som beskrivs som ett tufft arbetsklimat.
Jämtland Härjedalen har under lång tid larmats om att många sjuksköterskor slutar och att man därför nu är helt beroende av att ta in inhyrd personal.
Det finns ju såklart andra faktorer som bidrar till att sjuksköterskor säger upp sig. Typ dåliga chefer, bristande uppskattning och låga löner. Och extremt långa arbetspass dessutom, utan tid för matpauser eller ens toalettbesök.
Man känner att man inte gör tillräckligt jobb när man kommer hem från jobbet. Man kan inte slappna av. Man vet att man ska vara tillbaka på plats om några timmar igen. Man ska hem och sova en kort stund innan. Och sen kanske man jobbar hela dagen efter, så man jobbar 7-21.30. Så det blir väldigt, väldigt många timmar utan en ordentlig vila. Man hinner inte heller alltid äta jobb på jobbet. Så det är både psykiskt och fysisk stress.
Det här är sjuksköterskan Matilda Wahli i ett reportage från Aftonbladet TV 2018. Hon berättar om situationen på Danderyds akutmottagning i Stockholm, där grundbemanningen på kort tid har gått från 14 till 8 sjuksköterskor.
Kollegan Daniela Tapia fyller i och berättar att man varit tvungen att ta in oerfaren personal.
Om vi sammanfattar det så har det varit katastrof. Det har aldrig sett ut, en sommar har aldrig sett ut som så här. Det har inte funnits någon arbetsmiljö. Och patientsäkerheten har äventyrats på många plan.
Och det här beror på bristen på kompetent personal.
Med tanke på att vi har fått ner sjuksköterskor som inte har en akut kompetens. Vi har väldigt många patienter. En sjuksköterska kan ha upp till, eller normalt sett, mellan 20-30 patienter helt själva ansvara för. Hon har inte tid att kolla till alla och ge en god vård.
När reportaget gjordes så var Matilda och Daniela 23 år gamla och hade utexaminerats för ett år sedan. Trots det så hörde de redan till de mer erfarna på akutmottagningen.
Och under sommaren så var det extra förjävligt.
Vi har många kollegor som har brutit ihop under arbetspasset och efter. Många gråter, mår inte bra, kan inte sova. Det är så. Och det började framförallt i mitten av juli då, som hela det här började, vecka 29 om man ska vara mer exakt. Då liksom det verkligen gick in i ett katastrofläge där det har varit krigszon nästan varje dag på akuten. Alla liksom hela dygnet. Där liksom man känner att man klarar inte av situationen. Det är ohanterbart.
Det här är alltså 2018. Men senast i januari 2023 så lät rapporterna från Aftonbladet om Danderyds akutmottagning så här.
Danderyds akutmottagning är överfullt. Och enligt en läkare blev 50 sjuka patienter utan vård under onsdagsmorgonen. Nu står personalen larm om den extrema situationen.
Den största anledningen idag till att vi inte har fler vårdplatser är ju inte pengar.
Forskaren Anders Anell igen.
Utan det är ju att man inte lyckas rekrytera och behålla sjuksköterskor som trivs och vill vara kvar.
Nästan alla regioner rapporterar problem med vårdplatsbrist.
Sofia Wallström, generaldirektör på IVO igen.
Alla regioner har problem med kompetensförsörjning. Så att på det viset så är det här en utmaning över hela landet.
Inom sjukvårdslingo så brukar man prata om disponibla vårdplatser. Det betyder att man dels har en fysisk säng tillgänglig, men också att man har vårdpersonal och fungerande teknik på plats. Alltså helt enkelt att vårdplatsen överhuvudtaget kan användas.
Och tittar man på antalet disponibla vårdplatser i Sverige har de minskat över lång tid. Det i sig behöver inte vara dåligt utan beror delvis på att vi helt enkelt blivit bättre på att behandla en hel del sjukdomar.
Man behöver inte vara inlagd så många dagar idag som man behövde för 20 år sedan när man vårdas för en hjärtinfarkt eller för en genomgår en höftoperation eller så, utan man har ju kunnat dra ner på antalet vårddagar.
Och som vi varit inne på tidigare avsnittet, en hel del av den vården som tidigare bedrevs på sjukhus, alltså typ äldrevård, ligger nu på äldreboenden i kommunal drift.
Så till viss del så har den här minskningen av vårdplatser varit avsiktlig.
Men jag tror också att ibland har det faktiskt gått ut över vårdkvaliteten, ibland har det gått för snabbt.
Enligt IVOs rapport från 2023 om läget på flera av landets akutsjukhus har minskningen av vårdplatser gått för långt.
Om vi tittar bara på vårt sjukhus i Linköping så har vi byggt om det, så vi har 506 rum. Och de i sin tur motsvarar 650 vårdplatser. Men i dagsläget utnyttjar vi inte mer än 310 av de vårdplatserna.
Att över 300 vårdplatser är oanvändbara på Linköpings universitetssjukhus, där Rani Toll jobbar, beror inte på tekniska framsteg. Enligt henne så är det en direkt konsekvens av sjuksköterskebrist och en allt för stor administrativ börda på personalen.
Och jag måste erkänna att jag ibland har lite svårt att begripa rent konkret vad vårdplatsbristen innebär, alltså för patienten. Rani pratade precis om att det är 300 vårdplatser som saknas på hennes sjukhus. Så vad händer då rent konkret när man kommer in och inte får en vårdplats?
Tänk dig att du börjar känna dig yr och får svårt att andas. Det här går inte över och snart så klarar du inte riktigt av att stå på benen. Du ringer en ambulans och den kör dig till akuten. Där får du vänta ett par timmar innan du träffar en läkare som misstänker att det här rör sig om en infektion. Personalen tar massor med prover. Men proverna, de visar inte på några onormala värden.
Vi hittar ingenting där, det är för tidigt i sjukdomsförloppet.
Du körs in på en lungröntgen. Och i det här läget så hade det varit rimligt att behålla dig på sjukhuset för observation. Det kan nämligen ta 2-3 dagar att hitta förändringar i lungorna.
Och förr hade vi inte tänkt en sekund. Då hade vi sagt, vi lägger in, observerar och ser vad har hänt nästa dag. Då kanske blodproverna visar var infektionen sitter eller har vi fångat något på lungröntgen.
Men det finns inte tillräckligt med vårdplatser på lungmottagningen. Så personalen på akuten skickar hem dig istället. Väl hemma så blir det bara sämre och sämre. Efter 2 dagar så återvänder du till akuten. Men det finns fortfarande inga lediga vårdplatser på rätt avdelning. Så du kan inte läggas in, utan du hamnar istället i en säng i korridoren. För personalen på akuten tycker att nu är du faktiskt för sjuk för att skickas hem igen.
Och hade man fått lägga in, då hade man fångat upp det här på vårdavdelningen och tidigare kunnat sätta in antibiotika. Nu blir det istället att patienten ligger kanske hos oss 8 timmar och väntar, eller som det har blivit nu, ibland 14, 16, 20, ibland 30 timmar innan den får komma på rätt plats.
Och akutmottagningen är inte utrustad för att ha kvar patienter så här länge. Det finns till exempel ingen riktigt varm mat, utan du får några smörgåsar eller i bästa fall varma koppen. Och att hjälpa till med mat, klädbyten, toalettbesök, det kommer såklart alltid att prioriteras lägre än en hjärtinfarkt eller en stroke, säger Rani Toll.
Den basala omvårdnaden blir ju sämre eftersom sjukare patienter går före. Så jag tror alla de faktorerna bidrar till att förlänga deras sjukdomsperiod i och med att de inte fick den vård de skulle haft från början.
Och det finns alldeles för gott om verkliga fall. Vi hör P4 Uppland rapportera från 2022.
Trots att IVO hotar Akademiska i Uppsala med ett rekordstort vite så kvarstår problemen med ständiga överbeläggningar och långa väntetider på akuten. Uppsalabon Maj-Britt Eriksson fick vänta 18 timmar med ett blödande sår i ryggen på akuten. Nu plågas hon av oro och måste ta sömntabletter för att kunna sova.
Det är den där rädslan att jag ska vara tvungen att åka in igen. Det är ju fruktansvärt att man ska vara känna så. Men jag har ingen trygghet för akuten längre, utan det är bara rädsla.
Och allt för ofta leder platsbristen till att folk dör.
Vi tittar helt enkelt på sambandet mellan förändringar i vårdplatser på invånare och förändringar i dödstal inom svenska regioner över en 20-årsperiod.
Jonathan Siverskog, forskare vid Linköpings universitet, har tittat närmare på kopplingen mellan nedskärningar av vårdplatser och ökad dödlighet.
Och vad vi såg då var att regioner som har gjort stora neddragningar i vårdplatser, de har haft en sämre utveckling i dödstal. Alltså att ju fler vårdplatser man tog bort, desto fler dog.
Studien som Jonathan varit med och gjort visar att tre färre vårdplatser leder till ett extra dödsfall per år i snitt. Utifrån Sveriges befolkningsmängd beräknas neddragningen av vårdplatser ha orsakat ungefär 3600 extra dödsfall per år.
3600 extra dödsfall varje år är faktiskt väldigt många. Och det är framförallt en grupp som drabbas av den här platsbristen. Det är äldre och sköra. Och en orsak till att trycket på vården överlag har ökat de senaste åren, det är att vi har blivit mycket bättre på att behandla äldre och multisjuka.
Och när möjligheten att rädda liv ökar högt upp i åldrarna så ökar ju också våra förväntningar på vad vården ska klara av. Samtidigt så ska vi ju en dag alla dö.
Jag tänker ibland att är man 85-90, då är det inte lika överraskande att en dag dö.
Problemet för Rani Toll är att det också dör folk på hennes akutmottagning som med enkla insatser från vården hade kunnat leva många fler kvalitativa år.
Vi kan inte skjuta upp det naturliga slutet för livet som förr eller senare kommer. Men små saker kanske, det tänker jag, då blir jag ledsen om de kommer in och jag inser att upprepade infektioner på grund av inte helt optimal vård är det som ändrar livet kanske onödigt tidigt hos någon som kanske tidigare har varit vital och har livsgnista. Det tänker jag, det är onödigt.
Och när vi pratar med Rani Toll så är hon uppgiven. Hon har arbetat inom vården i över 20 år och hennes känsla är att svensk sjukvård är på väg åt fel håll.
Det här pågår varje dag, redan idag. Och utbredningen av det är svårt att säga exakt. Men det blir värre. Så katastrofen skulle jag säga egentligen här, den bara fortsätter om vi inte gör något drastiskt för att ändra det.
Idag i Sverige så dör alltså patienter i onödan på grund av brist på vårdplatser. Brist som i sin tur beror på en ineffektivt organiserad vård där framförallt sjuksköterskor tyngs ner av dålig arbetsmiljö och orimliga krav på administration. Så vad blir egentligen konsekvensen på lite längre sikt om ingenting förändras?
I värsta fall så är det klart att om köerna blir ännu längre, kontinuiteten ännu sämre, så förlorar ju folk förtroende för hälso- och sjukvården. Alltså hälso- och sjukvården ska ju svara för att ge trygghet. Och upplever man att det inte är på det viset så kommer ju de individer som har råd att försöka skaffa sig sina egna lösningar.
Och det här ser vi tendenser till redan idag. Idag har drygt 720 000 svenskar, alltså nästan 15% av alla sysselsatta, en privat sjukvårdsförsäkring. Och de här försäkringarna garanterar snabbare tillgång till vård än den nationella vårdgarantin.
Man får mycket snabbare bedömning, man får mycket snabbare behandling. Och om det inte hade varit på det viset så hade man ju inte kunnat sälja de här privata sjukvårdsförsäkringarna.
En sjukvårdsförsäkring ger inte rätt till snabbare akutsjukvård eller högspecialiserad vård som cancerbehandlingar. Inte än i alla fall. Det handlar just nu om icke-akutvård. Men även vård som inte är akut kan ju påverka din livskvalitet ganska mycket.
Så fort jag rörde mig, så fort jag ställde mig upp eller försökte gå, det var ju som att stoppa in en kniv.
Det här är Lea Östman från Skinnskatteberg i Västmanland. Hon berättar för P4 Uppland om hur dåligt hon mådde i väntan på sin höftledsoperation. Det var så pass illa att hon fick börja använda rullstol.
Enligt den nationella vårdgarantin så har den som söker vård rätt att påbörja behandling inom 90 dagar. Men många får vänta betydligt längre än så.
Det är liksom helt enkelt förlorade år av mitt liv på något sätt. För att jag har varit så låst hemma och det sociala livet har ju fått en rejäl törn.
Lea Östman fick vänta på sin höftledsoperation i 2 år. Väntetiderna för operationer varierar kraftigt mellan olika regioner. Västmanland, som Lea bor i, har haft en av landets längsta köer. Hade hon haft en privat sjukvårdsförsäkring så hade hon fått hjälp betydligt snabbare. Generellt så erbjuder privata alternativ någon form av behandling inom 14-21 dagar.
Det betyder att på samma kliniker idag, på hundratals olika vårdinrättningar i Sverige, så finns det två olika ingångar till vården.
Det här är John Lapidus, samhällsdebattör i sjukvårdsfrågor och doktor i ekonomisk historia. I Sverige finns ju både regiondrivna och privatdrivna sjukhus som båda finansieras av skattepengar och tar emot patienter enligt vårdgarantin. Men de privata vårdgivarna kan också ta emot försäkringspatienter.
Och då har vi ju fått en vård efter plånbok på ett helt annat sätt än tidigare.
Och enligt Anders Arnell finns det en risk att systemet med privata sjukförsäkringar urholkar själva kärnan i det välfärdssamhälle vi lever i.
Alltså vi har ju likvärdighet, det är ju liksom ett centralt mål i hela välfärdsstaten. Vi ska betala efter förmåga och sen så ska vi få tjänster efter behov. Och det är klart att börja det där krackelera så kommer man ju inte uppfatta att det kontraktet gäller längre. Och då kan det ju vara så att man tycker att intresset för att betala den där skatten minskar.
Men är det verkligen så här dramatiskt? De som försvarar privata sjukvårdsförsäkringar menar tvärtom att privata sjukförsäkringsbolag bidrar till att lösa problemen inom den offentliga vården.
Man kan också resonera i termer av att ett privat bolag kanske kan ta ut mer betalt från privata försäkringsbolag än de kan från regionerna. Och det är klart att då kan man ju hävda motsatsen. Att privata bolag de får mer betalt från de privata sjukvårdsförsäkringarna än vad de får från regionerna.
Med det här resonemanget kan man tänka sig att patienter som Lea Östman faktiskt kan gynnas indirekt av privata sjukvårdsförsäkringar. Helt enkelt därför att de minskar trycket på den offentliga vården, vilket i sin tur ger regionen mer resurser till att korta köer, öka vårdplatser och så vidare och så vidare.
Men det finns också en risk att det i praktiken blir det motsatta. Att den offentliga vården får svårare att leverera bra vård i konkurrens med privata alternativ. Dels genom att privata sjukhus och vårdcentraler kan använda pengar de får in från försäkringsbolagen till att erbjuda bättre villkor till sina anställda.
Det kan också vara så att privata sjukvårdsbolag är en bättre arbetsgivare, att man ger högre löner och att man konkurrerar ut den offentliga sidan som arbetsgivare. Är man riktigt erfaren, är man riktigt produktiv så kanske man tycker att nej, jag jobbar hellre i ett privat bolag för där får jag liksom betalt för de insatser som jag gör. Och det är klart att det skulle också då kunna utarma regionernas möjligheter att säkerställa att man har en kompetens.
Och en sak som är ganska märklig med diskussionen om privata sjukvårdsförsäkringar är att vi faktiskt inte vet hur avtalen mellan försäkringsbolagen och de privata vårdgivarna ser ut.
Detta är inte transparent och det är ju det som gör att man kan spekulera åt både det ena och det andra hållet. Man kan ha olika teorier kring vad det är för effekter som uppstår.
Så i teorin kan det faktiskt vara regionerna som betalar in mer pengar till olika privata vårdinrättningar än vad försäkringsbolagen gör. Och det skulle i så fall betyda att skattepengar sponsrar snabbare vård till privata försäkringskunder.
Men vi vet alltså inte säkert.
Vi vet inte hur olika patienter beroende från var de kommer, hur de prioriteras, om det finns undanträngningsmekanismer. Vi vet inte hur avtal om priser och ersättningar ser ut, åtminstone inte i detalj. Och det finns inte mycket forskning kring detta. Jag skulle säga att det finns ingen forskning alls när det gäller att ta reda på hur det verkligen står till.
Oavsett om privata försäkringar hjälper eller skälper den offentliga vården så tror Anders Arnell att de är här för att stanna.
Det beror ju naturligtvis på hur utvecklingen i stort kommer att se ut. Men om vi har ett samhälle med större olikheter mellan de som har höga inkomster och de som har lägre inkomster så inbillar jag mig i alla fall att det kommer bli vanligare med en privat sjukvårdsförsäkring även om det skulle vara så att den offentliga vården, och det får ju vara utgångspunkten, skulle bli bättre på att tillhandahålla vård i tid framöver.
Likvärdigheten är, i alla fall på pappret, helig för svenska politiker och debattörer, oavsett var du befinner dig på höger-vänsterskalan. En bra vård tillgänglig för alla medborgare är en central del av det svenska samhällskontraktet. Och det är vi knappast ensamma om i världen.
This new health service will be organized on a national scale as a public responsibility. The cost of the service will be met from rates, taxes and national insurance, and so everyone will pay for it.
Det brittiska NHS har länge varit landets nationella stolthet, grundat på värderingar om lika vård oavsett storlek på plånboken.
And everyone will benefit from. When you're ill, you won't have to pay for treatment. It's all yours, whenever you want it, with your own choice of doctor. And that goes for the whole family.
Systemet har genomgått och hämtat sig från flera kriser genom decennierna. Men frågan är om NHS kommer kunna återhämta sig från det här.
Across the UK, hospitals are at breaking point.
We've seen times when we can't actually get any patients through the door at all.
Here at Rotherham, they are running out of beds and the patients keep coming.
Resources full. I've got Redfern going off, so we've got to now make that decision of who do we move out of resource to actually get this poorly patient in. Any other ambulance now coming in is going to start queuing unless we actually get some beds or anybody discharged from the department.
Och det som händer i Storbritannien 2023 kan i värsta fall vara en föraning vad som väntar oss om vi inte lyckas lösa våra problem här i Sverige.
When I speak to doctors and nurses who've been in the system for a while, a lot of them say this is the worst they've ever known it.
Det här är Ben Saranko, ekonom vid Institute for Fiscal Studies i London.
The British National Health Service is a publicly funded and publicly owned system.
NHS bygger på en modell som i grunden är ganska lik den vi har i Sverige.
So it's funded out of general taxation, just like any other item of government spending, whether that's schools or defence or prisons.
Sen hösten 2022 har brittiska medier svämmat över av berättelser om patienter som drabbats av vårdkrisen.
He was saying, I'm not going to make it. He was hurting, he was in so much pain. We just kept thinking, in a minute the ambulance would be here, it just didn't come.
Det här är ett BBC-inslag med Anne Clark som bor i East Sussex i England. Den 18 november 2022 drabbades hennes man, Martin, plötsligt av svåra bröstsmärtor. Anne ringde efter ambulans. När 10 minuter hade passerat och den inte hade dykt upp, ringde hon igen.
So I rang the ambulance again. Martin by this time was much worse. They just said that they hadn't sent the ambulance still. And I said, look, you know, we need an ambulance now, quickly.
Anne, Martin och deras son tänkte hela tiden att ambulansen var på väg. Att den skulle vara framme vilken sekund som helst. Men efter 45 minuter och 3 telefonsamtal bestämde sig familjen för att själva köra Martin till sjukhuset. Men det var för sent.
I just unclipped my seatbelt and I held my husband and told him I loved him. And then that was it. He was gone.
Martin kom fram till sjukhuset, men hans liv gick inte att rädda. Han dog av en hjärtattack. Men han hann få ner några sista ord till sin fru på ett papper.
What that scribble says, I am in pain. And then he's put, might not make it. I love you, Anne. With a kiss.
Det visade sig senare att man aldrig hade skickat någon ambulans för att hämta Martin.
Och Anne Clarks man är långt ifrån ensam om att ha mist livet på grund av att han inte fick vård i tid. När man mätte överdödligheten i Storbritannien i slutet på 2022 så var den hög med historiska mått mätt. Samtidigt så överskred den genomsnittliga väntetiden på en ambulans som kallats till ett kategori 2-tillstånd, alltså till exempel en hjärtattack, 90 minuter. Måltiden är 18 minuter.
Ambulance response times have been abysmal. People waiting many hours after having a heart attack or a stroke, for example. And part of the reason for that is that ambulances haven't been able to get people off the ambulance and into the hospital because the hospital doesn't have any space. There are no beds available. People are already stuck in corridors. And that's because they're stuck in the emergency department because there's no space inside the hospital.
Det Ben Saranko beskriver är ju typ en extrem version av det som sker i Sverige. I Storbritannien är det dessutom ett problem att patienter som egentligen är tillräckligt friska för att skrivas ut och få hjälp att återgå till vardagen blir kvar på sjukhusen och tar upp vårdplatser. Det beror på att även socialtjänsten, som är en separat sektor, genomgår en kris. Trycket från en växande åldrande befolkning och brist på personal har helt enkelt fått bägaren att rinna över.
It just makes no sense that I'm sat in bed in the hospital hearing about the ambulances queuing up outside. And I feel like putting my hand up and going, I could go. I could free this bed up. I could free all your staff up. But you haven't got the care workers available in the community because they're being poached to go and work in the hospital.
Idag så tvingas tiotusentals patienter på akuten vänta över 12 timmar på att få träffa sjukvårdspersonal. För bara några år sedan så var det knappt någon som behövde vänta så länge.
Samtidigt har NHS paradoxalt nog mer pengar och mer personal än före coronapandemin.
Yes, it's true that the health service has more money and it has more staff, at least hospital staff, than it had before, but it's definitely performing worse.
Och då är ju frågan hur fan det här hänger ihop.
There's been a slow burn of things gradually getting worse over time, and you know the story of that you put a frog in boiling water and it doesn't notice when the water heats up and then suddenly it's boiling and the frog dies. It feels potentially a little bit like that. And I think that we'd continually squeezed it. We were continually reducing the number of beds, squeezing the number of staff, not investing very much in equipment and in IT systems and buildings. And then the shock of the pandemic has revealed the risks of that. If you run the system very close to capacity, you're not very well placed to absorb shocks that come down the road.
The NHS is on a war footing. Nearly 12,000 people are now in hospital with COVID in the UK, the most since early March. Around three quarters of those were admitted because of the COVID, the rest for other conditions. And although COVID treatments are improving, staff morale is not.
Pandemin både lyfte fram och förvärrade problemen inom NHS. Precis som i Sverige så tvingades sjukvårdspersonalen att uppbåda all kraft för att hantera den plötsliga tillströmningen av covid-patienter. Och även om vi har kommit ur den akuta delen av pandemin så upptas många sängplatser på brittiska sjukhus fortfarande av personer med covid-19.
And once you adjust for that, there's actually fewer beds available for treating everything else, all other illnesses, than there were previously.
Det ställer höga krav på sjukvårdspersonalen som nu börjar tröttna.
Här i Storbritannien har idag runt 100 000 sjuksköterskor gått ut i strejk med krav på bättre arbetsvillkor och högre löner. Utanför sjukhus i England.
Under 2022 och 2023 har tusentals sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare gett sig ut på Storbritanniens gator för att protestera mot dåliga arbetsförhållanden och låga löner.
Staff are increasingly fatigued and burnt out. There are signs lots of staff are thinking about leaving. Some of them actually have left the service.
Och om NHS inte lyckas behålla sin personal kommer ännu fler patienter fara illa.
I think the worst case scenario is we continue to have people dying unnecessarily because they're unable to access the emergency healthcare they need.
Det finns stora skillnader mellan Storbritannien och Sverige. Till exempel så är den brittiska folkhälsan mycket sämre än vår. Den ekonomiska ojämlikheten mellan olika kommuner är också större och tillgången till äldrevård är betydligt sämre.
Men det finns också gemensamma beröringspunkter. I båda länder så beror den kaotiska situationen på akutsjukhusen delvis på att andra sektorer är överbelastade. Socialtjänsten i Storbritannien och primärvården i Sverige.
Och både i Storbritannien och Sverige så har pandemin gjort den här överbelastningen ännu värre. Och en sak som jag har funderat på, det är ju hur vi kommer klara en ny pandemi i det läget som svensk vård befinner sig i nu. Med vårdplatsbrist, med sjuksköterskor som inte vill jobba kvar på akuten och allmänläkare som tröttnar. Kommer vi att klara nya pandemier överhuvudtaget?
Ska vi jobba lika ineffektivt som vi gör nu? Då är mitt svar entydigt nej. Vi kommer inte klara fler pandemier. Särskilt inte om efterverkningarna blir den här på något vis dysfunktionella organisationen som har uppstått nu med mycket mer byråkratisering.
Enligt akutläkaren Rani Toll hände något märkligt under pandemin. Det var som att den mät- och administrationshet som genomsyrar vårdpersonalens vardag i vanliga fall var som bortblåst.
Jag måste ju bekänna att jag tyckte, och nu får du tolka mig rätt, det var en fantastisk känsla när pandemin kom, för plötsligt fokuserade alla på sjukvården. Då tog man plötsligt bort mycket av administrativa mellanhänder och vad vi blev effektiva. Så jag måste erkänna, fast det kan låta hemskt, att det var en av de roligaste perioderna i mitt yrkesliv sett till hur mycket effektivare arbetet blev med de patienter vi fick då. Och hur mycket administrativ börda som togs bort. Och skulle vi få till det här, fast i vårt vardagsliv, ja då ser jag ett fantastiskt arbetsliv framför mig. Och ja, då kan vi klara en massa pandemier i framtiden.
Problemet är att de här åtgärderna inte låter tillräckligt sexiga och slagkraftiga för att platsa i partiernas valmanifest.
Och så var det ju det här att vart och ett av dokumentationskraven antagligen sattes in av en specifik anledning. Vem vill gå till val på att minska kvalitetsarbetet i vården eller att ta bort någonting som kanske har räddat livet på någon patient?
Kontentan är i alla fall att 4 år vid makten, det räcker inte alltid till för att skapa riktig och varaktig förändring. Så politikerna har en tendens att istället komma med vallöften som låter storslagna och spännande, men som inte kommer åt det faktiska grundproblemet.
Gör vi den här reformen, då kommer allting bli bättre på 2 år, eller 1 år. Det låter mycket bättre, även om det kanske inte blir så i praktiken då.
I den politiska debatten hör man ofta förslag som handlar om att förstatliga vården, höja skatten, sänka skatten, satsa mer på privatisering eller förbjuda privatisering. Alltså att på olika sätt se till att vården har tillräckligt med resurser.
Resursfrågan är och kommer fortsätta vara otroligt viktig för hur vårdkrisen utvecklar sig i framtiden. Inte minst med tanke på att vi blir allt äldre och att vår förmåga att bota sjukdomar blir allt bättre.
Det finns så många behov som man kan försöka täcka. Det är liksom en rasande snabb medicinsk utveckling där nya behandlingar och läkemedel tenderar att åtminstone inte bli billigare jämfört med hur det har varit. Så att jag tror att vi får vänja oss vid en situation där man alltid kommer att uppleva att det finns knappa resurser och därför måste man prioritera. Men man måste också vara beredd att hälso- och sjukvården tar en ökad andel av bruttonationalprodukten i anspråk.
Samtidigt så har svensk sjukvård redan goda resurser och kompetent personal jämfört med många andra rika länder. Vi har också rent fysiskt möjlighet att på våra sjukhus ta emot patienter som behöver vård. Sängarna finns, men personalen flyr.
Den återkommande problembeskrivningen i alla intervjuer vi gjort med forskare såväl som sjukvårdspersonal, det är istället att arbetsmiljön inte håller. Krav på dokumentation, stress och toppstyrning gör att framförallt sjuksköterskor inte orkar.
Jag tror att de vårdkriser som vi pratar om handlar mer om flaskhalsar. Och där har vi pratat om allmänläkare och bristen på allmänläkare som är en tydlig flaskhals. Vi har också pratat om bristen på sjuksköterskor inne på sjukhusen som i sin tur främst beror på uppfattning om en dålig arbetsmiljö snarare än resursbegränsningar.
En lösning på det här problemet kan låta ganska simpel. Men den som har hört vårt avsnitt om arbetsrelaterad stress vet att det här faktiskt är helt centralt, nämligen bra chefer.
Chefer som till exempel både vågar och har makt att påverka vilken dokumentation som personalen ska göra och vilken som man kan ta bort.
Man måste känna att man har ansvar och befogenheter, och det tror jag inte alla chefer känner idag, så det är en konkret förändring.
Och det är bråttom. Behovet av sjukvård ökar, och om personalen inte hinner eller orkar hantera ett växande patientflöde kommer fler personer lida och till och med dö i onödan.
Och i grunden så handlar det här om att relationen mellan patient och vårdgivare har gått förlorad i dagens komplexa sjukvårdssystem. Att administrativa pekpinnar ersätter det som läkaren Rani Toll kallar för ett slags grundläggande hantverk.
Sjukvård är faktiskt också ett hantverk någonstans, inte bara teorier och papper, utan det här omhändertagandet och görandet med patienten. Det mänskliga mötet och aktiva interventioner. Så det är inte bara heller att prata, det behöver göra. Men hur ska vi nå dit? Jag vet inte.
Sjuksköterskan och journalisten Hanne Kjöller har börjat tappa tålamodet. Vi låter henne avsluta det här programmet med en vädjan.
Jag hoppas ju verkligen liksom att det kan bli någon jävla ändring på det här skiten. För det kan ju liksom svälla hur mycket som helst av det här vansinnigt. Alltså kommer ju aldrig bli... Man bara hittar på ännu mer saker och fråga om och mäta och sånt. Det tar ju aldrig slut.
Petri Dystopia är slut för idag.
Det här avsnittet gjordes under första halvan av 2023.
Källförteckning till det här avsnittet hittar du på sverigesradio.se/dystopia.
Vi har en Facebookgrupp som du kan gå med i om du vill diskutera det här eller något annat av de avsnitt som vi har gjort.
Huvudskribent av manus och producent för det här programmet var Vendela Antepol.
Tekniker Johan Hörnqvist.
Och vi som hörs i det här programmet heter Toril Kornfeldt,
Viktor Lövgren
och Freddy Rammel.
Vi hörs. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.